Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Sanna, jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vadå då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför ska jag inte kunna umgås med dig för det? Det är ju så att jag kommer att bosätta mig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet. Ja. Balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu bytt parasoll. Jag har bytt till Goa den här veckan. Det är alltid bra två, för du vet när regnet kommer, så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså såna här plattor, klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matt. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är ju jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska jag sitta där och snurra lite? Det är bra för mig, jag som blir så lätt rasslig. Ska jag snurra runt lite där? Bra för barnen också.
Det kommer också bli så mysigt. Ja, en annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongkristinnan. Ja, ja.
Det är mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lysa. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen. Ah. Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det,
det är för mysigt.
I'm in Florence.
Åh, det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack Rusta. Otroliga priser. Välkomna till podden Inte din morsa. Jag drömde i förrgår att du och jag slogs.
Nej. Att du och jag låg med honom, skulle säga.
Nej.
Du är typ den sista jag skulle ligga med. Du och jag, det skulle gilla. Nej, men tänk dig, det skulle verkligen vara incestuös känsla.
Ja, det skulle verkligen vara.
Eller det skulle inte ens gå.
Gud, nej, jag drömde inte det. Jag drömde att vi slogs.
Aha.
Det fanns ett raseri i detta bråk. Det var liksom galet. Du slogs, du drog mig av mig hårt. Det var så jävla verkligt och liksom, ja, men så jävla sjukt. Och jag minns inte ens vad vi bråkade om, bara att det var så här helt galet slagsmål.
Freudian.
Nej men jag tänker, om man nu ska liksom tolka det, så här, bokstavlig tolkning i drömmar är extremt ointressant tycker jag, men det närmaste man kan komma det är att, liksom att alla personer i en dröm är olika sidor av en själv.
Mm.
Det är det jag tycker i alla fall hjälper mig mest.
Ja.
Och sen att man har, att det finns också väldigt så här symboliska skeenden som ett typ ett slagsmål. Sen drömde jag också för 2 veckor sedan att jag kramade Karin Björkegren Jones i en kram som varade i flera minuter. När man bara står och håller om någon så här väldigt länge, väldigt innerligt, väldigt så här, som att man uppgår till att bli en enhet. Och den hade lika samma symbolvärde som det här slagsmålet. Att liksom så här, jag minns inte ens, jag kan inte ens komma på att jag slagit så med någon i verkliga livet.
Nej.
Överhuvudtaget. Det är väldigt sällan man gör det. För att inte säga aldrig.
Nej, men...
Jag tror inte ens jag gjorde det med mina bröder, du vet, när jag var liten. Det är klart att man har brottats, men så här, att verkligen så här spö på varandra.
Men jag har i och för sig gjort det på liksom någon i skolan och min syrra.
Har du? Alltså så här, dragit, så här, slagit på.
Slagit
för att
ner.
Att göra ont.
Joje.
Nej, men...
Joje. I sexan, jo. Så var det. Jag har precis skrivit om det i min ADHD-bok.
Nej.
Jo, så här är det. Jag blir ju inte uppjagad så himla lätt.
Nej.
Men jag känner mig orättvist behandlad. Eller tycker att andra är orättvist behandlade. Du vet, jag kan tappa det så hårt så att det... Jag kan bli helt galen. Och det som hände var att jag var 12 år gammal. Kom från typ frikyrkliga Jönköping.
Mm.
Och tyckte absolut inte att jag pratade småländska. Utan jag tyckte att jag snackade stockholmska.
Mm.
För det tyckte de i min klass.
Mm.
De har den där med lörluvan och vargen. Fattade aldrig vad det var för någonting. Jag bara hittade på att jag säger, ja, jag kan inte idag typ. Det är tydligen någon sån här Hammarby-skrön, jag vet inte. Flyttade till Farsta, Knivfarsta.
Mm.
Mamma och pappa, det var en liten mysigt radhus där nere vid vattnet. Oj, en liten kanil. En liten gris som flöt upp. Lite slagsmål och lite hustrumisshandel. Men det var ingenting de hade någon koll på. Så det blev väl bra. Syrran började 7:an i Kvickentorpsskolan, Sveriges sämsta högstadieskola. Framröstad många gånger. Gång. Och då började jag i den här skolan. Och det första jag ser är hur Fogdevik, en mycket stor pojke i klassen, går runt då med Ann Fjestad. Otroligt vita tänder, kommer jag ihåg. Otroligt vita. Jag kan liksom blunda och se Ann Fjestad framför mig. Hon hade klassiskt sent 80-tals burr.
Mm.
Lite henna blandat med nöt.
Mm.
Och hemma gjort det här krusiga. Som ändå liksom håller någon form av klass. Det har liksom inte gått över. Du fattar.
Ja,
hon ligger på det. Och sen var hon så, liksom, så solariebrun. Vilket jag ändå idag kan tycka var lite fräscht. Jag vet inte.
Fan, man kan sakna solariebrun. Den är lite gråbrun.
Det luktar ju. Man liksom...
Vad är det som luktar av solariet?
Det är, man bränns ju, tror jag. Alltså så här, du grilleras. Du vet den där äckliga doften.
Jag vet, men den var ju äckelgod.
Ja, jag vet, för att den var ju också bland...
Alltså, huden doftade ju liksom på så här, som att det var några... kemiska strålar som hade liksom, och det var inte så att det kanske var något rengöringsmedel som man använde liksom i solariet, men det var ju så att det kunde sitta i dagar, så man bara,
jag vet,
solariedoft.
Lite som när man var yngre och hade ciggat, så kunde man gå så här, lukta på fingrarna hela dagen när det var kallt ute.
Just när man är kall så sitter det så mycket mer också.
Ja, hur som helst, jag kom dit och då var det Joje och Eddie. Och det här är också mitt vanliga problem, att man dras till dårarna typ. Man säger, de snygga, charmiga dårarna typ.
Freak magnet deluxe.
Så jag tyckte ju liksom att Jojje var väldigt söt. Han så här blont hår, lite så här ostyrig. Så cyklar han på varsin sån här 80-talscykel, vet. Med sån här bullram. Ja, och så var det Eddie med så här klassiska glasögon. Sån här Trocadero-bottnar. Glosögd. Och de, jag kom väl att vara för mycket liksom. Först visste man sin plats, annars så åkte man ju liksom på en smäll typ. Men jag gjorde ju inte det av olika anledningar. Så jag körde på där i vanlig ordning och tog plats och hade väl gott självförtroende. Och då försöker ju de mobba mig.
Ja.
Och göra mig rädd. Och det blev jag ju, men det kunde jag inte visa liksom. Och då skulle Ann Fjestad, jag vill tacka dig för det ändå, Ann. Hon körde lite så här amerikanskt sätt att försöka få oss samman.
Ja.
Men lite så här turturduvorna typ, Lena. Så hon satt oss bredvid varandra.
Mm.
En så här pedagogisk superexperiment. Råttor i bur typ. Han fortsatte ju såklart. Kommer från Småland. Och sen har jag gjort det tillräckligt många gånger. Då drog jag ner honom. Alltså ordentligt. Alltså en knytning, boink, rätt ner i golvet. Jo.
Helvete.
Ja, då tappade jag det liksom. Och då var jag... Då låg jag händer på golvet och grät.
Nej.
Jo. Så dels att dubbel förnedring, att man slagit, blivit nedslagen av typ en tjej.
Ja.
Och sen att man då började gråta.
Mm.
Så då blev jag utslängd och fick gå hem.
Nej, fick du gå hem? Det var inte så att dina föräldrar kom och hämtade och du blev så här ramaskrig. Typisk så här 80-talslösning.
Ja, men bara, varför skulle jag ringa morsealfabetet eller? Nej, men så skulle jag gå upp till liksom, vad heter det?
Ja, till rektorsexpedition.
Ja, bara ska jag förlåna en telefon? Mm. Det var ju inte läge. Jag skämdes ju såklart. Efter den där impulsiviteten och braiga lösningen hade lagt sig så var det ju inte
så kul.
Så bra lösning.
Nej.
Fick jag gå hem till mamma och så här, råkade hända en grej, liksom sorry och sådär. Men då fick jag åka tillbaka dagen efter och be om ursäkt då.
Till skolan?
Till Jöje. Sen var det inget mer.
Nej.
Smålands ritning.
Herregud.
Herregud.
Ja,
så det var det om Småland.
Jag fattar, har jag slagits? Nej, jag kan inte komma på att jag har slagits. I alla fall, liksom, jag har skojbråkat. Det kan ju liksom ha liknat wrestlingmatch och man kan ha liksom ryckt av ett och annat hår. Men jag har liksom aldrig slagits liksom för att jag har varit förbannad på någon. Alltså så att man slåss för att man är så här, hittar inga andra utvägar. Och det var rätt intressant. Jag var och föreläste i Västervik, men innan jag tar det så vill jag tala om för dig att man luktar solarium på grund av UV-strålningens reaktion med hudcellerna i överhuden som oxideras och där fria radikaler bildas. En fotokemisk process helt enkelt där hudcellerna förstörs och påverkas negativt av en långvarig.
Nej, man grillas alltså. Jag sa
man
det.
Grillas.
Man grilleras. Det är bränd hud du har tyckt varit så här äggande.
Oxideras, man tycker det är fräscht. Så här, min våldsamma dröm där och så hamnade jag i ett sammanhang.
Men det fick aldrig någon förklaring.
Nej, men det finns ingen förklaring till att jag drömde. För det finns ingen underliggande rädsla. Utan jag tänker mig som en freudiansk drömtydare. Liksom att den jag egentligen slogs med i drömmen var mig själv. Jag minns att jag gick igång på liksom så här. Nu räcker det, jag orkar inte höra alla de här jävla förklaringar, bortförklaringar. Alltså det var något sånt där. Alltså jag kan inte minnas så här, några konkreta orsaker till att vi var så arga på varandra. Det var känslan var, nu räcker det. Och det är liksom en känsla som jag har gått runt. Jag har känt senaste veckan, och det vi pratade om förra veckan lite grann också, som jag var inne på, liksom folks oförmåga att ta sig an det konstiga. Att vi liksom inte kan hantera saker som är konstigt längre. Nej. Kan man inte placera ett fack, då blir vi liksom jätteförvirrade och tycker bara att saker och ting är obegripliga och svåra på något sätt. Alltså vi vet inte hur vi ska handskas med det. Och jag har funderat så jävla mycket på det och jag har bara känt så här en sån otroligt stark känsla för att jag ska bli så konstig och obegriplig som möjligt. Det är mitt nya mål, det är mitt nya... Fy fan vad ointressant det är att vara en sån där... Men hon är en så här soft girl, hon är en sån pick me girl, hon är en sån... De roligaste är ju på riktigt de som kommer med de... mest säregna kreationer som skiter fullständigt i trender, skiter fullständigt i liksom att behaga kanske till exempel det andra könet eller för övrigt någon typ av grupp människor som man gärna då vill så här, attrahera med sin klädsel. Jag bara kände så starkt så här, någon typ av frihet under förra veckan, så här, nej men gud, det är det jag ska gå för, det är det som är riktningen, att få vara precis så obegriplig som de allra flesta egentligen är. Mm. Men försöker liksom låtsas som att de inte är. Att bara omfamna det så mycket som det bara går.
Roligt.
Ja, vilket jag tyckte kändes härligt. Och sen har jag också liksom landat i att jag senaste tiden också, vilket jag tänkte, någon frågade så här, har du haft 40-årskris? Jag bara, nej, det tror jag inte. Jag hade liksom inte tid med det. Mamma hade precis dött och foxen föddes och så här. Men jag tror att jag har någon typ av lite 40-årskris nu. När foxen är liksom... Han är 6, han fyllde 6 häromdagen. Och det är liksom för mig också ett så här symboliskt ålder. Att de blir storbarn. Från småbarn till storbarn.
Ja,
han är liksom för tung för att bära.
Mm.
Men jag känner också så starkt att så här, jag är ganska bored. Jag är ganska uttråkad på saker. Tänker jag typ så här... Gud vad härligt att gå på spa. Så tänker jag så här,
Been there, done that.
Ja, och härligt att gå på en så här lus lunch utan slupa. Been there, done that. Men jag tänker så här, generellt kring det mesta. Ja, jag har liksom inte tid med saker som inte är top notch. Mm. Jag har inte tid med saker som är så här, som inte är urhärliga, förstår du? Jag har inte tid med relationer som är så här halvbra. Jag har inte tid för vänner som man så här borde träffa bara för att. Utan jag vill liksom träffa de som jag älskar att umgås med. Förstår du lite?
Ja, alltså, jag fattar liksom precis. Som är så här... Det var så härligt för jag har känt mig så upprymd idag.
Ja.
Och jag tror att det handlade lite om igår att jag gick på det här eventet. Jag skulle gå med en kompis som kunde inte. Så då tänkte jag så här, men jag går själv då.
Ja.
Och här har jag alltid trott att jag har så enkelt. Att det är så lätt för mig att göra sådana grejer.
Ja.
Men det är inte alls det.
Nej.
Det är också insett att det är en av de orsakerna till att jag ofta kommer sent.
Ja.
Att jag tror att jag är så här, tjena mitt bena, men som igår, och då får jag smyka in på biografen Fågelblå, få ett litet glas champagne, lite popcorn i mörkret.
Ja. Då slipper du fronta hela mingelgrejen.
Precis, så att jag tror också att det här är en del av ADHD-maskningen.
Mm.
För senaste veckan så har jag liksom varit så här, nej men jag har inget problem att komma i tid här, bara tänkt. Du vet så här, varför skulle jag ha mer problem än andra egentligen? För det är ju inte så här när jag står där och kliddrar och kollar på liksom håret eller håller på och liksom viker någonting. Jag vet ju vad jag håller på med. Jag vet att det är någonting som jag vill få ur mig för att jag vill att det ska vara fint när jag kommer hem. Eller så, men egentligen är det ju bara för att få tid för att klara av att lämna ett ställe och gå till ett annat. Och nya och så här, tjena, tjena!
Mm.
Här är Bettan Karlsson, så här, redo för nya skrattoffensiver. Och det här har jag också intalat med hela mitt liv, att jag har tyckt att men jag hade inga problem med att flytta 17 gånger innan jag gick i sexa. Jag har inga problem, men jag har inga problem med någonting. Nej, men vad har du gjort istället då? Du har bara satt igång nya projekt hela tiden. Så här, som du säger, vad är hönan och vad är ägget? Det är för att framstå, som du säger, som normal.
Mm.
Så tar man kommandot. Och det här med, tänker på det med att man ska vara sårbar. Att man overshare. Det är klart att du är overshare. För att då vet du att du tar kommandot över definitionen om vad som har hänt.
Mm.
Men det är ju egentligen också bara en taktik.
Mm.
Det kanske inte handlar så mycket om att du säger ADHD och oversharear. Det är bara så här, du har ju ingen annan tolkningsföreträde, för du har redan berättat hur jävla jobbigt allt har varit för dig.
Mm.
Mm. Då är det så här, okej. Jaha,
vad finns det mer att tillägga? Ja.
Ja, det finns inget att tillägga. Det finns liksom, det är inte, jag tycker inte att det är att visa sårbarhet. Egentligen. På ett sätt är det ju så här att våga stå för allting. Men så här, det är som du säger, det är så jävla mycket som är per automatik i hjärnan. Och det är ju liksom hjärnans evolution, att vi har ett, det som vi klarar, alltså anledningen till att vi klarade av de här vidriga liksom resorna över stepp och is.
Och
det är ju för att liksom hjärnan var så här, okej, det här kommer ju inte en apa vilja göra någon gång mer. Ja, men det är liksom helt idiotiskt.
Ja.
Man säger, ni bodde lite paradisisk tillvaro. Okej, det var hårt. Det var tufft. Det var så här, hand och mun. Men därifrån till att så här, gå de här liksom tusentals milen i de här vidriga förhållanden och människor dog och det fanns ingen mat och det var kyla hit och dit. Men de måste ändå göra det, för att vi måste liksom, människan måste utvecklas, vi måste överleva. Okej, vad gör vi? Jo, då sätter vi till ett litet filter som gör att vi normaliserar det.
Mm.
Och det har vi pratat om i vårt medberoende och allting, att så här, man vänder sig vid allt.
Mm.
Och parallella verkligheter, som du och jag säger, åh vad härligt vi har här nu. Och så kommer någon annan in och bara, men gud vad håller ni på med? Bara, det är så mysigt här. Ja, för att vi äntligen kommer undan stressen.
Mm.
I, liksom, i våra vanliga liv. Och det är lite Gabor Maté-ish. Att man säger, vi har skapat en värld som ingen orkar med.
Ja.
Och det enda sättet vi tar oss ut är att alla har ADHD-symptom. Ja, men liksom liknande det att man säger, man minns inte saker, man blir stressad, man oversharear, man klarar inte av att avsluta uppgifter. Vi går omkring allihopa som små guldfiskare och bara så här, för man orkar inte med liksom samhällets krav. Så jag tycker att det där ändå är intressant, att vi så här självfiltrar oss.
Jaha.
Och sen plötsligt en dag så kanske man vaknar upp som lite du och jag nu. Och då kände jag bara på vägen hit att jag var så full av liv. Mm. För jag gick dit igår. Mm. Och sen på vägen i bussen till middagen så träffade jag lite folk. Och så här, det var middag efteråt. Det var den här nya filmen, eller den nya serien på Prime Video. Den hette Stockholm Blackout.
Aha.
Ja.
Spännande.
Ja, det var Jerka som jag ändå gillar.
Mm.
Adam Pålsson, som jag ändå gillar.
Mm.
Och det var så sjukt, för den handlar om ett attentat i Sverige. Det är en kvinna, ett nyhetsanker, som blir mördad framför Jerka.
Mm.
Hur som helst gick jag på den där festen efteråt på La Ventura, och det var middag. Och så hamnade jag vid ett bord då med några som jobbade på Redgers, men också med Thomas Järvheden och hans kompis.
Mm.
En annan Thomas. Och sen satt jag där och det blev supertrevligt och jättegod mat och hit och dit. Och sen så, mitt i alltihopa, så säger han, jag jobbar ju med musikaler, säger han. Jag jobbar bland annat med de som har tagit över Maxim.
Mm-hmm.
Och Agneta, de har ju inte det längre.
Nej.
Så då är det ett gäng, och du vet ju att jag håller på med min, jag och Mange Schmidt håller på med vår idé med, ja men, lite musikalliknande barn, ja, och hiten och ditan. Och sen så måste jag ju ta på mig att det har stått lite i stiltje. Men så förklarade jag för honom, så här, men det här är så vi tänker, och det här är idén, och det här är det vi har skrivit, det här låten har vi gjort, lite barnens brevlåda blandat med liksom, jära, han bara, så bra. Mm. Precis det jag har tänkt på också, som jag har varit ute efter. Nu ses vi och så går vi igenom det här och så tar vi in dramaturgi och säger, okej, okay. Jag har hållit på med det här i flera år. Och så tänkte jag så här, det var liksom inte givet att jag skulle gå på det igår.
Nej.
Av alla de grejerna som man ändå får inbjudan till nu. Nu ska inte låta liksom högfärd någonting. Men det är mycket inbjudningar nu. Så kanske på pappret det här var den allra sista som jag skulle ha tackat ja till. Dels för att också gå ensam. Och det är så här, Stockholm Blackout. Jaha.
Ja,
en thrillserie. I fyra delar.
Ja.
Jag vill säga, och sen tänkte jag smita iväg då efter visningen. Och möta upp några kompisar. Så tänkte jag, nej. Jag sätter mig bredvid den här kufen på bussen och typ språkar lite med den här autist-VM-snubben och säger, ja, vad tyckte du om den där? Och så kom jag fram och liksom hade skitsvårt med small talk och satte mig ner och så bara blev det superhärligt. Och så tänkte jag så här, ja, ibland så måste man bara följa sin intuition liksom.
Mm.
Och då på vägen in hit så kände jag mig bara så jävla levande. Jag bara, Sanna och jag ska göra någonting så kul. Vi ska göra något fett äventyr. Jag vet inte vad det är, men vi ska göra någonting som vi aldrig har gjort. Och då, ja men liksom, ja, det håller på att komma till mig. Och ja. Det har någonting med ursprungsbefolkning att göra, känner jag.
Ja.
Det kommer komma till oss, men vi är på väg till djungeln.
Men jag måste också återkoppla bara till min dröm innan jag lämnar det. Om slagsmålet, för sen var jag och föreläste igår i Västervik. Jag blev ju anlitad av socialtjänsten, deras vuxenenhet, som du ju oftast är, liksom, eftersom de behandlar beroende där. Men så jävla trevliga socialsekreterare, socionomer som jag satt och käkade lunch med. Och så berättade de att nu har liksom inte bara våldsoffer är liksom inte bara på deras bord att ta hand om. Våld i nära relation, alltså de som är våldsutsatta, utan även våldsutövarna.
Ja, på samma ställe?
Ja, eller liksom såklart inte samma socialsekreterare som arbetar med liksom förövare och offer. Men det är ändå så att förövarna ska identifieras och skickas för behandling i socialtjänstens regi, tydligen. Det ser säkert olika ut på olika kommuner. Men i Västervik så var det så här. Så de som jag satt bredvid och delade bord med, de hade precis varit iväg på en utbildning om våld i nära relation och framförallt om våldsutövare liksom, och förövare. För jag var så här, det måste vara så inte svårt att liksom hjälpa personer som, alltså så här, är inte det moraliskt och etiskt jävligt krångligt? Liksom att säga, ja, välkommen Berra, du har spöt på liksom Bettan här i 25 år och nästan haft ihjäl henne, så här, nu ska vi hjälpa dig. Och så vi liksom, dels resonerade vi om det, liksom svårigheterna och dilemmat i att vi i Sverige har en vårdmodell istället för straff egentligen, eller kombinerat liksom, men att vi ändå tänker att vi ska alltså vi ska återanpassa och vi ska försöka få människor att liksom, inte bara brottsoffer ska få stöd, utan personer som också utövar våld och utför brott ska ju på olika sätt, ja.
Ja.
De ska liksom tillbaka till ett liv där de blir så goda samhällsmedborgare. Det jag tyckte var intressant, det var liksom att vi började prata om vår egen ilska. Hur ofta är du arg? Och blir man arg själv? Och så var en snubbe med kring bordet. Han bara, ja, men jag kan bli så jävla förbannad. Speciellt när jag kan bli förbannad på mig själv. När jag står och diskar till exempel, så liksom stoppar jag ner någon jävla gaffel i diskstället så att det välter, och så stoppar jag tillbaka och så välter det igen, och så för tredje gången då kan jag bli liksom så jävla galen på mig själv så att jag bara kastar diskstället typ ner i diskon eller något sånt där. Och så garvar vi lite grann åt det. Men liksom så här, att ilska kan vara en kraft som man tänker är produktiv, att den tar en någonstans och så här, man är så jävla förbannad och gör man slag i saken och så här. Men det vi landade i, och det de också hade landat i sin utbildning, att det oftast är alltså människor som blir arga, eller det är liksom ett försvar.
Ja.
Precis som flykt och anpassning, så är ju fight verkligen en person som är trängd. Och att det är människor som oftast upplever att de är inträngda i ett hörn, det vill säga att de inte har någonstans att ta vägen. Så det är en viktig del när man liksom ger anger management, att ge personen möjlighet till utvägar. Så, nej, du är inte fast här. Till exempel om du hamnar i en diskussion med någon som du upplever är förnedrad av eller upplever är kränkt av, så är du liksom inte fast där. Utan du kan gå ut genom rummet, eller du kan bara säga, nej, vet du, jag har ingen lust att prata med dig om det här. Att det känslan är att man inte har någon annanstans att ta vägen än att liksom bli förbannad.
Som när jag körde Vasaloppet och blev förbannad på naturen för att det är en katt.
Ja, där var det ju bokstavligen trapped,
ja,
in nature.
Verkligen.
Ja.
Spännande.
Ja, och jag bara tänkte på det också så här, men det är så jävla givet liksom. En hund blir ju inte bara så helt random förbannad på saker, utan den blir ju verkligen bara arg när det är den allra sista utvägen. Det gäller ju en häst också. De flesta hästar som blir aggressiva eller visar dominanstecken, det är alltså hästar som blir väldigt trängda, som upplever verkligen att jag har ingenstans att ta vägen, jag kan inte fly från den här situationen. Det enda
när Ann sitter på min rygg
jag kan bara fightas. Tyckte det var en ganska vacker tanke att så här, människor som är arga egentligen ganska rädda.
Jag vet.
Det blir ganska försonande, och det är så mycket lättare att bemöta ilska, tror jag, om man kan ha det i sitt bakhuvud att så här, oj, här var en rädd rackare.
Jag vet.
Man är rädd för att känna sig till intet gjord, eller att förlora någon typ av position, eller rädd för liksom att man inte har kontroll över en situation, att bli kränkt. Alltså det är rädsla som ligger bakom ilska egentligen.
Men ibland kan man ju verkligen trycka ner ilskan och bara stänga av också för att överleva. Jag tänker på, du vet den här boken Anger and Forgiveness av Martha Nussbaum. Mm-hmm. Jag är väldigt intresserad av henne. Min ungdomstid. Nej, det var inte. Men det var att hon först var ju hon en förespråkare för ilska.
Mm.
Och byggde hela sin liksom doktorand
på det. Just det, jag har pratat med henne förut någon gång.
Jag vet.
Men sen kom hon fram till att så här, nej, ilska är liksom, tyvärr.
Det är en drivkraft, men det är inte ett enda mål, förstår jag menar.
Ja.
Och hon säger också att så här, det kan ju istället vara ett hinder för verklig förändring.
Ja.
Ja, för att man, liksom, man måste ju ta reda på, det blir liksom grumligt, vad är problemet egentligen?
Mm.
Som jag lärde mig på min utbildning där.
Coachutbildning.
Ja,
vad är problemet?
Ja, men, Alex, jag ska snacka med dig, vad är problemet? Nej, men jag tycker att det är en väldigt bra fråga, för att när man är arg och lite bitter, då grumlas ju det liksom.
Mm.
Då eldar man ju på ilskan. Herregud vad man kan säga, vara självantändlig när det gäller ilska. Där är jag, där ska jag sms här. Bla bla bla, förstår du? Då menar hon att så här, om vi kan inte elda på den och tro att det ska bli någonting bra av det. Liksom.
Mm.
Det är som hon sa, hon kan gå med på transition anger.
Mm.
Det är så, vill säga då, ilska som liksom man reflekterar, man använder det som reflektionshjälp till att som skapa förändring.
Mm.
Som till slut blir så här, nej, vad fan, nu kan inte du behandla mig så här. Nu får jag bara antingen sätta ner foten eller också får jag ställa krav eller också får jag dra härifrån. Då kan man ju fatta att den är som en liksom drivkraft. Och då oftast blir det ju också en positiv förändring för alla. Lite så här, så man kan inte bara gissa vad någon ska liksom förstå eller tro. Men sen så säger hon att annars finns det stora risker med ilskan. Att man då fastnar i någonting och då ibland förvärrar situationen som väcktes i en från början initialt. Och det tyckte jag var liksom en sån, det blev så eftertänksam att man kan fastna i det och så kan man tänka sig, men lite som för barn. Jag var så här, men varför är det arg för? Jag kommer inte ihåg, typ så här. Nu är jag inte arg längre. Och att som vuxen, efter man har ett annat sätt att minnas och liksom intellektuellt kan så här elda upp sig själv, så kan det ju verkligen vara så att man är fast i någon ilska som man egentligen inte riktigt vet vad det var. Jag tycker det är ganska intressant. Liksom. Hon pratar om två olika vägar då. Negativt, när vi fastnar i the road of payback.
Just det.
Hur snyggt är det?
The road of payback.
Det är vår serie. Men det är så bra. The road of payback.
Hämndserie.
Ja. Ja, det är när något har hänt och så gör jag mig arg och jag ser det som att det var ditt fel. Ja, lite som i din dröm.
Ja, men för fan vad det är. Det är ju en icke-konstruktiv känsla.
Ja,
alltså någonting som har hänt bakåt i tiden som man går runt och harmar på liksom.
Ja.
Och bara så här, gud, han skulle aldrig ha gjort det där.
Nej.
Och så bara, men gud, det var 20 år sedan, släppte det nu för helvete. Han kanske inte ens gjorde det med flit. Alltså så här, man liksom använder det för att så här kicka på det.
Ja, och lite som du och jag har pratat om så här, om inte han säger förlåt eller hon.
Ja.
Om inte den här personen lär sig en läxa, alltså, då ska jag, då, ja, vad ska du göra?
Ja.
Tycker du att det är många som du har varit så där arg på som du har fått din payback av?
Nej.
Det har vi pratat om. Så man går och väntar till ett liv på sin guldklocka eller sitt förlåt. Eller att det är så här, jag älskar dig. Här kommer nu disk. Jag ska diska.
Det blir
så, nej, det kommer aldrig hända liksom. Och man vill bara att den andra ska ta på sig det. Precis så liksom att Vi kan bara ta oss vidare. På ett magiskt sätt ska de här två grejerna då ta ut varandra. Om vi får då payback time.
Vad ska förändra det liksom?
Ah, om vi får hem den då. Alla Camilla Läckberg eller en förlåtelse. Då så här, men det hjälper ju inte. Det blir ingen skillnad.
Nej.
För det alltid handlar om dig själv. Till syvende och sist. Det är otroligt jobbigt. Sen har vi den andra vägen då. Som kallas the road of status. Det är del två i vår... Black Noir. Jag är helt besatt av det. The road of payback.
The road of payback. The road of status.
Något har hänt som gör mig arg. Och nu ser jag som att liksom, jag har då status. Jag har mandat den här frågan. Och du har angripit mig och min status. Alltså du har pluppat ner mig några pinnhår. Du har satt mig i en situation som jag inte har valt. Vilket har liksom förfulat mitt anseende. Och det har väl alla varit med om.
Verkligen.
Ja.
Och att någon så här tar sig rätten att ifrågasätta kanske någonting som man, alltså någon typ av antingen talang eller kunskap som man anser att man faktiskt har så här förfinat genom åren, och så är det någon som är så här bara klampar in och så här kanske inte respekterar den framförallt. Det är sjukt, alltså.
Jag tycker det är så intressant också så här, på fråga om så här, status, vad vi bygger vår status på idag. Nu när vi kan bygga vår status så snabbt via så här sociala medier. Du kan ju komma från ingenstans. Och sen kan du säga, ja, men Gina Dervari till exempel.
Ja.
Som gjorde roliga liksom, sketcher på nätet. De sa kebabfarmor och hit. Helt plötsligt så kom hon från ingenstans. Och var så här, hur gammal var hon? Typ 16 år. Hon fick liksom direkt en otrolig status som hon byggde då med dels sin, liksom, vad ska man säga, sitt kön. Men sen även, ja, att hon kom... från det hon kom liksom. Från en annan kultur.
Det är en annan kultur. Sen att hon kom från en småstad, hon passade väl jättebra in i. Men sen måste jag ändå säga om Gina Dervari, hon är faktiskt en av mina andra topics här i podden idag. För jag har suttit och lyssnat lite grann på lite poddar som är producerade och inspelade av unga människor. Jag tänkte så här, ja, vad kul. För jag blev också inspirerad när jag lyssnade, förra veckan så lyssnade jag ju på Stormens utveckling. Och då sa de i någon passage där så här, gud, det finns så jävla mycket poddar som är så jävla bra. Och då kände jag så här, men gud, jag kan inte hålla på med podd när jag inte har koll. Så jag har ägnat den här veckan åt att inte bara vara i Barcelona utan också försöka så här lyssna mig igenom poddar som ligger på poddtoppen, svenska poddar som är liksom producerade av yngre personer som anses vara då liksom superbra. Och här vill jag inte inkludera Gina Dirawi, men jag pratade med Anita om det här idag, att jag är chockad över vilken jävla pissnivå det är på flertalet poddar där ute. Jag blev lite upprymd för jag kände så här, men gud, vi är ju fan en ganska smart, vi är ganska smarta du och jag, vi är ganska bra. Alltså vi är bra.
Vi är också
för det finns
22.
Alltså en fauna där ute som håller sån jävla låg nivå. Rent sagt, jag vill inte bidra till någon så här hets mot kvinnor här.
Någon ilska.
Eller ilska, men liksom en av de största poddarna, mest lyssnade poddarna just nu, eller två av dem som jag lyssnade på, de var så dåliga så att jag var tvungen att stänga av mitt i.
Jaha.
Jag bara sa, nej, men det är för mig olyssningsbart. Det är som att, apropå mitt nya jag, att jag inte klarar av saker som är undermåliga eller tråkiga eller bara att så här. Nej, men jag var tvungen också, man kan köra också nu för tiden på så här snabbkörning.
Gjorde det?
Ja, i research-syfte. Så jävla låg nivå. Och Anita sa det också, bara så här, men det är någonting konstigt som har hänt i media Sverige, att man har så låga krav plötsligt på människor. Och hon sa, den enda scenen där det inte är så, där det är som att allting liksom helt plötsligt har fått ett uppsving, det är humorscenen i Sverige. Där är det, det är så mycket bra humor. Det finns så bra ung svensk humor idag, så att liksom går man på vilken jävla ståuppföreställning som helst så kommer man garva häcken av sig. Men så här, programledar-wise, podd-wise, media-wise, jag tänkte på det också, det finns inga krönikörer längre som imponerar på mig. Det finns ingen så här i liksom Linda Skugg-klass, någon så här ung människa som skriver någonting, utan allting känns väldigt så här, oj, här har någon skrivit en krönika, det vill säga härmat liksom en krönika.
Är det inte konstigt?
Jo,
att
är det konstigt?
Ingen har kommit sedan 90-talet.
Med någonting som är så här i klass med Jane Magnusson eller med liksom Hanna Hellqvist som också har en så jävla egen röst eller ja, Linda Skugge som är liksom the queen of fucking krönikor liksom så. Men även Virtanen tyckte jag var så himla bra krönikör liksom. Nej, men ärligt talat, det är ingen som har liksom
ingen
är
längre.
Blivit,
det är ingen som är längre.
Nej, och det är ingen som verkar tycka liksom att det kanske är tillräckligt hett att jobba med de här grejerna.
Jo,
jag vet inte.
Nej, jag tror inte det handlar om det. Jag tror bara så här, eller ingen är det, brinner liksom, för någonting längre.
Är redaktörerna längre för dåliga på att rekrytera? Kan det vara så?
Nej,
alltså jag tänker också mediehusen så här, de här stora poddarna som jag då har lyssnat på. Det handlar liksom, det här är mer en generell liksom betraktelse jag gör. Jag vill inte recensera och peka ut enskilda poddar som sagt. Men jag bara tänker så här, är det där det faller? Det var Anitas tes, att det finns för dåliga redaktörer. Att det var så här, såna otroligt dedikerade chefredaktörer och redaktörer som hade som livsuppgift att hitta liksom talang där ute. Men att de typ inte existerar längre, för de... Jag vet inte.
Dels är det så här, vi är inte ute liksom och demonstrerar längre eller är arga.
Nej.
Vi, så här, vi vill synas vår lilla stund på nätet. Vi vill liksom vara Bianca Ingrosso. Vi vet att så här, ingen ser ut så där egentligen, att alla är fixade, men vi kan ändå inte låta bli att vara slav under de här nya idealen, vilket gör att så här, varför ska jag backa någon för? Vad fan ska det ge mig? Att så här, hitta en talang. Men då gör jag allt för att själv få synas lite. Jag tror att det handlar om det.
Så kan det säkert vara.
Mm.
Mm. När vi ändå är inne på
Martha.
Anita så vill jag ändå, för det är väl också en av veckans stora skvallernyheter, att vår kära Anita då har separerats från Joel, eller de har separerat från varandra.
Mm.
Och jag måste bara, vi hade en spaning förra veckan där du menade att människor har blivit mer dirty i sina skilsmässor. Och,
liksom, det kommer inte från mig, älskling. Det kommer från mina källor.
Ja, men från dina källor. Det var ändå spaning, så här, liksom så här, Bromma-spaning, att folk är så här, I don't give a fuck, och sen bara kör man så här. Men
nej, det var nog inte Bromma-spaning. Det var nog liksom, nej, för jag har pratat med olika kompisar som jobbar inom socialförvaltningen.
Aha, okej, okej.
Som är så här, Ja, men att barn använder som slagträn, att man inte liksom har något, jag tror inte att män har haft moral, inte kvinnor heller kanske genom tiden, men det har varit samhället, en kristen atmosfär som har varit så här, vi tar hand om våra barn fast vi har skilt oss. Det har ju varit en liksom överklass. Alltså det märker man ju så här, de människor man känner som har varit kanske gängats med någon från överklassen. Mm. Där överger man inte. Trots skilsmässa och liksom, ja men, lite skandaler. Men nouveau-riche, där har man liksom inga sådana ansvar. Nej, så att jag, det var mer att jag, det var jag har hört, att det har blivit mer... att det har blivit mer uppslitande skilsmässor under ut på tiden. Man använder barnen som slag. Man har ingen pardon. Lite som handlar om ilska här.
Mm.
The pay, road of payback.
Mm, jag fattar.
Ja. Ah.
Mm.
Där fick vi, där kunde vi då avsluta, Martha.
Mm. Mm. Ja, men jag tycker ändå att man kan se en... Det är väl så det funkar för det mesta. Också tänker jag i nutiden. Jag tycker ofta att det finns så här starka motkrafter. Att det är så här... Ja, som sagt, du är det ena eller det andra. Liksom. Och det här gamla slafsiga mellanmjölksläget är det få som kör. Utan Anita har ju nu gått in för att liksom göra den... mest skonsamma skilsmässan som någonsin i stort sett har existerat. Och jag är så jävla imponerad av det.
Ja, alltså jag med, jag med.
Hur hon så här...
De.
På de två, men att de på ett genomtänkt sätt liksom verkligen försöker agera på bästa möjliga sätt med barnens bästa för ögonen. Liksom. Ja, hur ska det här bli så skonsamt som möjligt för dem? Och sen att de verkar vara liksom... på riktigt vänner, att de älskar varandra och vill varandras väl. Och den är så här i minsta detalj planerad för att det liksom ska göra...
Alltså den
ska,
planerade skilsmässan.
En planerad, en strukturerad, den känslomässigt liksom. Hon går i terapi, hon har liksom så här tagit hjälp. Nej men jag är helt blown away att så här, att det är... I stort sett 0% drama. Alltså nu är det ju alltid drama såklart att genomgå en separation och att göra en sån stor förändring i livet. Men hon har verkligen valt att plåstra om sig själv innan nästan. Alltså så här bolstra upp med bomull, med så här liksom alla andra typer av stödinsatser på något sätt. För att hon liksom ska landa mjukt.
Och det,
Snacka om självkärlek. Snacka om att det liksom sätta värde på sig själv och att göra en plan för sig själv.
Mm.
Jag är ruggigt impad av det faktiskt. Mm. Och jag tycker också att det är så här, det är vågat av dem som ju älskar varandra så mycket men ändå vågar tänka liksom pragmatiskt. Att så här, han vill ändå ha barn och hon vill inte det. Och hur mycket man än älskar varandra och tycker om varandra så kanske man ändå måste tänka så pass praktiskt då att så här, det här kommer inte hålla. Det kanske är bäst att vi liksom gör slut nu och inte om så här 3 år. Alltså det finns ju ett bäst före datum för oss. Vi är ju där liksom 45-50 års åldern. Det är liksom, det är otroligt svårt att få barn för det första. Och dessutom så, jag menar, även om man skulle kunna få det så har i alla fall min barnlängtan helt...
Min med.
Den är liksom... fucking gone. Jag trodde liksom, jag är så glad för det, att det har gått hand i hand.
Det är som befrielse.
Jag är så här, nej, jag drömmer inte det minsta om liksom babyfötter och liksom att så här vanka runt gravid och sånt. Alltså jag bara så här, tack gode gud att jag liksom inte har den där längtan. För det där suget trodde jag liksom att så här, men gud, jag kommer ju längta efter en liten lelis bebis.
Nej, men alltså det är så här, när jag tänker på, då tänker jag så här, jaha, det är de där kvinnorna uppe på Mars. Som vill ha, alltså, det känns liksom
som...
Men
kan det vara så avlägset?
Nej, jag kan inte ens build-wise se mig själv. Det är så här, det här är ju också, vad ska man säga, en fallgrop som man liksom kanske inte kan förutse. För man har ju kompisar som har sagt, nej men det behövs inte, jag kan vara mamma eller pappa till dina barn. Och sen ser jag plötsligt så bara donkar in i huvudet, man känner sig så ensam, du vet känslan, alltså, mina gener kommer inte föras vidare, jag kommer aldrig få hålla ett eget barn, och sen så går allt åt helvete ändå. Så det är ju svårt,
jag tror att den där ekvationen blir ju sjukt jobbig. Speciellt om man som kvinna då har passerat liksom bäst före datum äggmässigt och så vidare. Men en eloge ska de ändå ha. Ja, jag tycker att det är,
verkligen.
Det är sjukt inspirerande att gå bredvid liksom en emotionellt mogen person för en gångs skull.
Ja. Sen är inte skillnad från oss.
Det är skillnad från oss. Ja, men gud, och merparten av alla människor. Jag menar inte att liksom så här, det är klart att de flesta skilsmässor är mer eller mindre dramatiska. Men jag tycker ändå att det är fint att hon också så här vågar vara sårbar. Hon sa någonting också att så här... Vilket jag tyckte var så jävla fint. Att så här, det här är kanske första gången i mitt liv som jag vågar säga. Så här, jag är ledsen, jag är livrädd att du ska träffa någon annan. Jag är livrädd för att vara ensam. Jag är rädd för det här. Istället för att vara så här, ah, men dra åt helvete då. Så bara blir man tyst och kall. Och så ska man liksom köra the cool girl style. Och bara, jag klarar mig bäst själv ändå så du kan sticka. Liksom.
Tystnadskulturen.
Ja, att man går in i den där liksom rädsleilskan. Men istället för att bara vara sårbar. För att det blir så mycket lättare. Där är då, tycker hon. Alltså, nej, jag tycker...
Jag är också imponerad. Vi ska testa det, du och jag.
Framledes.
Du är lite sent.
Det är det. Ja. Det är lite sent.
Nu ska vi ha bekännelseavslutning.
Ja.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Vi känner att vi har inte ljugit på något sätt. Vi kanske har lagt ut lite dimridåer. Lite puffskott. Vad heter sådana här? Klipulverskott.
Ja, och lite så här... Det är råttans år. Men varför då? Liksom så här, det är ett helvetes år och så vidare. Liksom. Och sen så är det så här, lite oklart vad.
Även för oss. Du fick en fråga.
Ja, men jag fick en fråga. Och jag tänker att vi ska försöka reda lite grann i varför det är svårt att svara på den frågan. Och varför vi har valt att vara liksom lite dimmiga. Jag fick en fråga från en följare på Instagram. Janne.
Det är verkligen Janne. Det här är verkligen. För roligt. Han är verkligen, Janne bryr sig om dig. Ja. Och Michael Svensson.
Janne är ledsen.
Janne är ledsen.
Hej Sanna, jag har följt dig och Micke i många, många år. Har upptäckt senaste tiden att ni aldrig är på bild tillsammans längre. Är det över mellan er? Jag vet att jag troligen inte får svar, men för mig så har ni tillsammans, framförallt du, varit bilden över förlåtelse och kamp för kärleken mellan två personer som har kämpat för varandra. Din upplåtelse av ditt tålamod för en själ som troligen dagligen kämpar med sina demoner. Vore så ledsen om det skulle vara över, men ändå har jag en viss förståelse. Men det skulle vara en ledsamhet som ofta följer mig. Känner igen mitt liv så mycket erat. Kram på dig, er. Tänker på er ofta och hoppas att lyckan är med er.
Förlåt att jag skrattar, älskar, men Janne lever nu via dig och Micke och han kan förstå om du inte orkar längre, men han vill ändå veta så han kan gå vidare.
Ja.
Är det det?
Jo, vi ska inte skratta. Jag tycker det var så otroligt.
Nej, jag säger det. Det var gulligt.
Och empatiskt. Och jag kan verkligen fatta också att Janne ställer den här frågan. Den är ju rimlig. För att det stämmer ju på så sätt att jag på min Instagram inte delar så jäkla mycket av mitt privata liv. På mitt familjeliv och sådär. Och delvis ska jag säga att jag har gjort en medveten, alltså så här, reduktion av det. För jag har jobbat jättemycket med min så kallade oversharing-strategi. Jag har alltid varit skittransparent. Det vet ju alla som följer oss att det är väl kanske vårt signum. Mm. Från att vi gjorde Djävulsdansen till där vi är idag. Att vi liksom har varit kanske ledstjärnor för transparent och öppenhet. Och att så här, våga prata om det som är skamligt. Och våga prata om de här sjukdomarna som vi kallar för fulsjukdomar. Och stå upp för dem. Men jag ska också säga att det har kostat ganska mycket. Det är inte bara oproblematiskt att vara öppen och transparent. Och framförallt så har jag förstått att det också i viss mån har sårat andra människor. Det är inte alls alla som jag har kring mig som är bekväma med att liksom få sina liv refererade här i podden. Det är inte alls så att alla jag känner är bekväma med att liksom förekomma på bild i mina kanaler och så. Så det är en anledning till att jag liksom har reducerat mitt liv. Men sen är det, precis som Janne är inne på, har varit otroligt shaky år 2023 i min relation. Och även i din. Det är det som har varit den stora orsaken bakom rottans år för oss. Bland annat. Vad är det mer? Nej, men liksom för dig så är det ju så mycket som har med boendefrågan att göra. Liksom. Och för mig så har det definitivt varit att leva liksom återigen i någon form av anhörigskap och och jag kan liksom inte, jag vill inte, och av respekt för min familj så kan jag liksom inte gå djupare in på exakt vad det är som har hänt under det här året, men det har varit liksom ett extremt shake i år och det, så är det. Så Janne, du är liksom inne på rätt spår, men det finns inget definitivt slut. Jag är inte på en plats där jag, liksom Anita och Joel, kommer gå ut och säga det är över, vi har bestämt oss, det här är orsaken.
Mm.
Där är inte jag än.
Micke vill ha fler barn.
Nej, det skulle liksom aldrig komma på fråga.
Nej, han kämpade i för sig också på sent i livet att han tyckte det var gulligt med en liten baby skulle ta hand om.
Det är väl samma gamla vanliga liksom problematik som har funnits, och det är väl liksom ingen, vi lever ju med två kroniska sjukdomar i vår familj, så är det bara, de är kroniska, så mycket kan jag säga, det är ingenting som man som sagt som går över av sig självt, och de är mer eller mindre jobbiga och besvärande att leva kring. Med det sagt så ja, ibland behöver man kliva ifrån varandra lite grann, pausa och ta hand om sig, och det är väl det som är vårt 2024. Mm. Det är liksom ett år av self-care. Oavsett om man lever i relation eller inte. Oavsett om man har bestämt sig för att gå vidare. Eller att gå tillbaka. Reparera. The art of repairing. Eller vad fan man nu vill ägna sig åt. Men det viktigaste är ju själv att liksom hamna på en plats där man känner att så här, här är jag. Jag är stark nu. Jag klarar av att ta rimliga beslut. Jag klarar av att fatta beslut för framtiden som inte är liksom fattade på så här i affekt eller i någon slags rädsla eller i någon jävla panikdrag.
Och just där, det som ansågs så bra i stunden, men som liksom med typ siktet i backspegeln blev så här, ja, det kanske inte blev så himla bra, men till liksom, vad ska man säga, man måste också
vad har du för relationsstatus? Vågar vi fråga det?
Min relationsstatus är ju att jag ändå dejtade på lite.
Det var ju liksom på pappret ändå official slut mellan er. Har det stått i tidningen?
Ja, det har det.
Ja, det har det.
Ja, gud ja.
Han hade någon separerat.
Ja, jag skrev ju ett litet inlägg.
Ja.
Som Mattias vill godkänna.
Ja.
Vi har ju inte haft samma mogna avslut som Anita och Joel. Men jag måste också säga att går inte det här också ofta hand i hand? Har det inte varit en särskilt turbulent relation, så finns det ju inte så många anledningar att börja bli drama queens under uppbrottet.
Nej, det känns ju väldigt onödigt.
Det känns ju liksom otroligt onödigt. Då kunde man kanske ändå haft lite kul med det under själva relationen. Mm. Men i våra relationer så har det ju varit turbulent liksom, nästan från början upp och ner av olika anledningar. Och det är det man också måste ha med sig.
Mm.
Och det är väl också den insikten man kommer till efter ett tag att säga, nej, det kanske inte var det där som vi pratade. Det kanske inte var sex, det kanske inte var passion. Det kanske inte var att han var så, eller hon var så, eller jag var så. Det kanske bara var att man inte mäktade med situationen av olika anledningar. Och då blir det ju mer försonande, tycker jag.
Mm.
Som du och jag pratade om igår. Så här, men om läget är på ett visst sätt, ja, men då får man ha acceptans för det.
Mm.
För att så här, som Martha Nussbaum style, går omkring och elda upp sig. När man till slut inte ens vet vad det var som var det initiala problemet.
Mm.
Det leder ju bara till att man verkligen inte kommer vidare.
Mm.
Vissa vill ju inte det heller. De vill ju fastna. För ja, det är där de känner sig trygga. Så ja, att man ska inte heller tro ja, att alltså, alla
jag
vill.
Jag tror att man så kickar också på sig. Man ska inte underskatta det om man liksom lever ett liv där man har liksom låga serotoninivåer och liksom dopaminet är lågt. Så här, det är klart att man kickar på hela tiden vara liksom i någon typ av drama med någon. Att ja. Så här, gud, han sagt det. Åh! Man bara kickar igång sig själv i någon så här liten minikini-ilska-attack. Och så blir man förbannad. Och sen så är det liksom så här, tillbaks på ruta ett. Och så går man runt
så
i en drama-triangel.
Så jag har levt väldigt mycket, kan jag se.
Ja, jag kan också säga det. Alltså så här, drama-queen deluxe. Mm, liksom, att man är så här drama-beroende på något sätt. Och tills man landar i att så här, jag mäktar inte med det här längre. Jag mäktar, alltså det här ger inte tillräckligt med kick längre, utan det är bara helt dränerande.
Precis.
Jag är liksom helt färdig. Jag är slut som artist, människa och kvinna.
Och det här är väldigt intressant när man ser så här, varför har man hamnat i det? Varför har man inte kunnat vara vuxen tidigare?
Mm.
Och det handlar ju om så otroligt mycket. Så att just nu så samlever vi.
Mm.
Och ja, det är lite som... Om vi återgår till den här evolutionshjärnan som då som neutraliserades av sig själv för att man inte skulle se det där isberget. Man skulle tycka att det var en liten isbit i drinken. Så är det väl lite så också att när man helt plötsligt kommer till insikten att så här, nej, men vi har inte längre några resurser. Förstår du?
Mm.
Vi har liksom varken fysiska eller psykiska eller liksom ekonomiska. Vi måste lägga ner vapnen. För ammunitionen har egentligen...
Ni måste liksom pausa framåt andan i er separation. Ta ett steg tillbaka.
Ja.
Ni är det som Bengt Olsson en gång skrev en pjäs om, nämligen kvarbos.
Precis.
Och jag vet inte, men jag gillar ju tanken på att livet förser oss med... vad ska man säga? Nej, men med mening. Och att vi får liksom, vi får uppgifter till oss som är sända av en högre makt, av en anledning. Man kan tycka att du är i en så här ganska omöjlig ekvation som...
Ja, för jävlen då, eller?
Nej, det tror jag inte. Utan att så här, det här är någonting som du behöver träna på. Därför att du är ju, under de 15 åren snart som jag har känt dig, så är du liksom, du är ju en flygfisk liksom. Du bara woo, flyger iväg, och bara så fort någonting skaver, då vill du ha ett nytt boende, då vill du liksom flytta, då vill du göra någonting nytt liksom, så här. Du är så himla rörlig, vilket är en otrolig styrka liksom, så. Men det är också, tror jag, kan bli liksom ett hinder för dig att du så här, inte gör klart, att du hoppar över massa steg. För att det blir, liksom, och det kanske är ett ADHD-symptom, men det är också ett symptom på liksom, bara att man liksom har det som en strategi och som ett grundantagande rädsla. Så här, jag pallar inte det här.
Lämna innan jag blir lämnad.
Ja, eller så här. Och här är du ju liksom helt plötsligt så här placerad i en väldigt grundad miljö. Du kan inte liksom ta dig ifrån där boendemässigt av olika skäl. Du liksom ville bara fly från den här relationen. Men jag slutar träffa någon ny. Nej, det gick inte riktigt det heller.
Nej.
Alltså så här. Och det, jag måste ändå säga att du under omständigheterna, för man kan ju tänka så här, att en människa skulle tycka att det här var så plågsamt så att man blir liksom ett psykiskt vrak av det. Men jag tycker att det är lite tvärtom med dig. Du har klart av att skriva den här boken. Jag tycker du verkar vara liksom hyfsat landad och grundad. Just nu i alla fall. Alltså, du har inte gått sönder, du genomför dina planer. Du gör, alltså, så här, någon jävla... Kan du se vad jag menar?
Ja, jag kan se vad jag menar.
Liksom, att det här är någonting som i slutändan kanske kommer vara rätt bra för er. Oavsett hur det slutar. Det kanske blir så nu om 3 månader när ni har liksom lite andra möjligheter. Att ni faktiskt väljer att så här, gå vidare i separationen och kanske flytta ifrån varandra i alla fall. Eller så, men så är ni... Ni kan ju kanske vara kvar bos fast inte vara ihop. Förstår du? Varför skulle det vara så konstigt?
Det är inte konstigt. Det är bara att jag har en killkompis som bodde tillsammans med sin exfru i 4 år.
Oj då.
Och så träffade hans döttrar uppe i fjällen, så sa de så här: men pappa, vet du, nu får ni, liksom, nu får det här vara över.
Ja.
För att det som händer är ju... På något sjukt sätt så slår man sig till ro. Efter ett tag när acceptansen kickar in...
Eller... Vi är ju också så här soptipsmänniskor.
Ja, men jag är så här...
Ja, nu bor vi på en soptipp med ett ex. Okej, men det blir bra det
Och ingen kan säga liksom... Ingen kan vara på mig att jag måste ut på marknaden.
Mm.
Jag behöver inte vara på mig själv. Jag behöver inte känna när jag så här... Det blir liksom lite... oförenligt med det här då kvarboskapet, att jag så här, som i och för sig gjorde på nyårsafton, kommer hem 8 på morgonen och säger hejsan svejsan, oj. Det är ju liksom inte schysst, alltså det går ju inte. Men så här, jag vill inte ha det, jag vill inte att han ska ha det, om man säger så. Men det var ju precis innan vi hade liksom flyttat ihop igen. Helt plötsligt för mig som alltid levt så mycket känslor och andras energier, så är det liksom på något konstigt sätt en fristad, förstår du? Jag behöver inte kräva någonting. Jag kan inte kräva någonting. Ingen kan egentligen kräva något av mig. Jag behöver inte vara frustrerad om vi inte har sex, eller om det är liksom den andra inte steppar in och städar. Jag kan ha mitt eget sociala liv. Jag kan hävda min rätt att få jobba 50%, vilket jag hade väldigt svårt för innan. Ja, men då fixar jag det då. Jag är liksom lite så här en friare människa i det vi är nu.
Vilket är sjukt spännande.
Och helst av allt vill jag bara vara med mina barn. Och det får jag ju nu. Nej, men jag tänkte på det igår när jag läste ett inlägg på Instagram av Julia Frey. Sångerska. Ja, men en kompis till oss liksom. Hon återkommer ju ofta till att hon liksom saknar sin dotter liksom hela tiden. Och att hon har blivit halv och... Ja, men de skiljer sig ganska tidigt, hon och barnets pappa. Och nu har hon en ny man och hon tränar och liksom hon gör alla rätt. Men så igår skrev hon så här: ärligt talat, alla dagar utan dig är bara skit. Man kan skippa alkohol, man kan träna, man kan äta bra, man kan terapi, KBT, musik, medicin och skapande. Man kan ha allt som gör livet magiskt. Här är alltid någon typ av äventyr eller vira, men varje dag utan dig är bara skit. Inget hjälper, jag har förstått det nu. Och ändå rimlig insikt. Bara de som lever den typen av lidande förstår. Det är som att inte kunna andas hur tacksam man än är, oavsett fågelperspektivet och acceptans. Det är helt omöjligt att vara glad utan sitt lilla barn, halva barns lilla stund tills vuxen, halva tiden. Nej, jag förstår nu. Det kommer aldrig försvinna och jag köper det. Jag har testat allt. Dags att acceptera det med den kroniska smärtan. Tacksam eller ej spelar ingen roll. Och då tänker jag lite det här med acceptans. Att liksom, det är bara... Att liksom försöka sluta tänka att det är payback time, eller att det ska, liksom, det ska bli på ett annat sätt, eller att så här, om bara, om hiten och diten, och då ska jag bli fram och tillbaka, jag ska träna, jag ska allting, och jag ska bli en hel person. Det finns ett grundantagande i ens liv som jag tror bara finns med en. Det är så här, det är det som gör en stilla och lugn och harmonisk. För mig kanske är att vara med min familj, och för henne är att vara med sin dotter. Och om inte det går av olika anledningar, ja, om man inte kan välja längre, ja, men då går det ju inte. Men då måste man acceptera det istället för att göra om det till liksom någon utopi eller så här, något magiskt tänkande att det kan bli så eller ditt eller datten. Allting handlar väl om att bara säga, det hjälpte inte att fly, det blev bara värre. Och det är kanske det jag sitter i just nu, att så här,
testa det här. Men jag menar, vad fan är det, vad finns det för prestige i det? Och vem fan...
Vem bestämmer det?
Är det någon som kommer att säga, men gud, du är en loser nu för du klarade inte av att skilja dig? Eller så här, du är en... Jag vet inte, ingår inte det i relationer? Och jag kommer till det ofta. Jag var på bröllop, en gammal barndomsvän till mig som gifte sig. Det var många år sedan, det var när Olga var liten. Rolina och Jens gifte sig. Då sa prästen i Öland, på en kyrka på Öland så här: hörni, ni kommer vilja göra slut så många gånger. Ni kommer vilja skilja er. Det hör till liksom, med kärleken. Men vet ni, jag ville verkligen slå ett slag för pausen. Det är okej att pausa. Man får pausa hur mycket man vill under ett äktenskap. Liksom. Och jag bara, det där har jag burit med mig sedan dess. För det är, liksom, det är lite grann som det där med att man känner att man är trapped. Vilket ju också är ett så här, en traumatecken, att man känner sig fångad. Jag har mycket sådana så här PTSD liksom symptom. Jag kan känna mig fångad i olika saker. Förlåt, bara så här, jag vill dra. Jo, men, och, det, jag tycker det är en sån befriande tanke att så här, nej jag har rätt när jag vill, så kan jag bara pausa i vilken relation som helst, oavsett om det är till liksom en pappa eller till en brorsa eller till en kompis. Jag måste få göra det. Det är liksom, det var vuxen människas rätt, barn för övrigt också, att få säga så här: stopp, jag måste liksom kliva undan här ett tag, jag måste få processa det här, jag måste få förstå vad det är jag är med om, jag måste få ta hand om mig själv. Vad är det att hålla på och stånga sig blodig för att man ska liksom lyckas med sin separation? Det är väl inte mer eller mindre lyckat om man landar i att vi ska inte göra slut, vi är ihop igen.
Ja, men det är lite som, du, som vi pratar om, så här, ja, ingen behöver förstå sig på mig. Jag är liksom tillräckligt gammal erfaren. Jag får vara en relationskuf om jag vill dra.
Jag kommer vara kuf.
Who cares?
Ja, för fan.
Det är vårt nya.
Och glöm inte det, omfamna det. Tänk på det befriande med att man får vara hur konstig som helst. Ja. Det är så skönt.
Kufkonstig.
Mm.
Puss.
Puss och kram.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.